Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej och välkomna till Tyst vittne. Du har Alex och
Jenny.
Och idag så kommer vi att prata om försvinnanden. Men innan vi går in på det här så skulle jag vilja kolla läget lite med dig, Jenny.
Va?
I know.
Nej.
Det är en ny grej jag börjar göra. Jag bryr mig om människor i min omgivning och frågar hur de mår.
Ja, men bra. Ja, det är som vanligt. Jävla trött. Men det är bra.
Nice. Hur du har jobbat hårt på sistone.
Jag har jobbat så hårt. Hur mår du?
Ja, men jag började landa lite efter flytten förra veckan.
Ja.
Det var extremt jobbigt. Och sen händer det ju faktiskt något kul imorgon.
Så kul.
Ja.
Så kul.
Vi ska bli med...
Ja, men det säger vi inte. För nej, då kan det. De kolla på Instagram, på Tyst vittne under podd. Så kommer vi faktiskt lägga upp lite så här bilder under dagen. Som visar vad för äventyr vi ska på imorgon.
Åh, vad roligt.
It's gonna be so exciting.
Så spännande. Vilken bra idé.
Mm.
Men då så jag tänker att vi börjar,
yeah.
Helt enkelt.
Do it.
Idag så ska vi berätta om det som har kallats för Dalsjöfallet. Och det här är ett försvinnande som har varit ett mysterium i snart 57 år. På kaféet Mården i stadsdelen Haga på Landsvägsgatan 24 i hörnet i Frigångsgatan i Göteborg den 29 juli 1965. Där befann sig tre unga män. Vid 15-tiden klev de in i en midnattsblå Volvo PV 444 med registreringsnummer Olof 18920 och sen körde de från platsen. Man har fram till dagens datum aldrig hittat de unga männen eller den Volvon som de körde iväg i. Så deras försvinnande är alltså ett av Sveriges största mysterium. Jag ska berätta om de tre männen som satt i Volvon. Och vi börjar med Jan Olof Dalsjö som det här fallet är döpt efter. Han föddes 1944 och var 21 år den här sommardagen i juli när han försvann. Han bodde tillsammans med sin mamma, fru Inge Dalsjö, och två yngre bröder på Haga Östergata, 5 David. Jan Olof hade även två äldre bröder som inte bodde hemma. Och den här midnattsblå Volvon, den stod i Jan Olofs storebrors namn. Men det var ju Jan Olofs bil och det är antagligen därför kanske som det kallas för Dalsjöfallet. Jan Olof själv hade faktiskt inget körkort. Jan Olof arbetade på underhållstjänst och var på sin arbetsplats den 28 juli. Men återvände aldrig hem efter arbetet. Alltså sågs han senast av sin familj på morgonen den 28 juli. Jan Olof hade en innestående lön som han aldrig hämtade ut. Hans mamma hämtade till slut ut den här lönen. Vid försvinnandet så var Jan Olof klädd i en brun kostym, ljusblå strumpor och svarta skor. Han tog inte med sig sitt pass eller sin sjömansbok. Men han hade med sig ett par extra byxor som var ljusa. Enligt hans mor så ringde Jan Olof alltid hem om han inte skulle komma hem. Så det var ju inte likt honom att bara försvinna så här. Jan Olof nämnde för sin familj att han antagligen skulle ta sig till Åsa för att kampa med några vänner. Kjell-Åke Johansson föddes 1949 och han var bara 16 år vid försvinnandet. Han växte upp på Haga, Östergata 20 och bodde senare på Lantmätaregatan 12C i Brämmaregården med sina föräldrar och två yngre syskon. Han jobbade som klassningsarbetare tillsammans med sin pappa på Norab, Nordiska rostskyddsaktiebolaget. En kort period så bodde Kjell-Åke på Haga Östergata 12 med sin äldre bror Putte i en tvåa på andra våningen. Men 6-8 veckor innan Kjell-Åke försvann så flyttade han ut från lägenheten som han delade med Putte. Och det är okänd anledning till att de kom ihop sig. Men Kjell-Åke flyttade i alla fall tillbaka till sin familj. Kjell-Åkes favoritlåt på den tiden var The House of the Rising Sun med Animals. Han spelade ofta den här på jukeboxes på olika kaféer. Kjell-Åkes lilla syster Anna såg honom vid 15-tiden på eftermiddagen när han gick på Mellangatan på väg mot Bergsgatan och Frigångsgatan. Och detta var en eller två dagar innan den 29 juli 1965. Kjell-Åke hade få vänner och brukade hålla sig på Café Morden och Rio som hade enarmade banditer, roulette och film. Han hade nyligen fått barn och skulle flytta ihop med sin flickvän Rosmarie. Men det är lite oklart, det är lite delade meningar här när det kommer till informationen. Det finns både information som gjorde att de skulle flytta ihop men också information som säger att det inte riktigt fungerade mellan dem.
Hur gammal var han?
16 år.
16? Jesus Christ. Okej, okay. Continue.
16 och hon var också i den åldern, Rosmarie. Och de hade en liten bebis. Men även Kjell-Åke hade haft lite med polisen att göra trots sin ringa ålder. 1965 i juni omhändertogs han inte en, utan två gånger för fylla. Anna berättar i Nutid att ibland när hon är på Mellangatan i Göteborg så kan hon nästan se Kjell-Åke komma gående där.
Fy fan alltså.
Ja.
Sjukt.
Hon minns ju fortfarande hur han gick.
Ja.
Han gick lite framåtlutad. Och såklart saknaden efter hennes bror har ju följt henne hela livet. Och precis efter försvinnandet, och vid den här tiden var ju Anna 14 år gammal, så försökte hon faktiskt ta reda på vad som hade hänt. Hon frågade runt bland människor ganska länge. Och de stod ju varandra ganska så nära. Så hon känner en viss tomhet efter honom. Men där var alltså ingen som visste någonting överhuvudtaget. Utan efter ett tag så började människor liksom säga till henne att nu måste du släppa det här och gå vidare. Men Anna tror inte att han har hållit sig undan självmant från henne. Den 29 juli gick Kjell-Åke hemifrån för att gå till sitt jobb. Men han kom aldrig dit. Han var klädd i en grå Glencheck-kavaj. Och det har du kollat upp, Jenny, vad det är för någonting.
Det är en klassisk, ofta ljusgrå kavaj som är lätt rutig.
Precis.
Classic.
Till detta hade han en svart röd rutig skjorta, grå byxor, ljusblå strumpor och svarta skor.
Oj, så han hade patterns and colors.
Ja, ja. Han hade 100 kronor på sig och en nyckel till lägenheten på Brämmaregården. Han hade inget pass. Och han ska ha sagt precis som Jan-Olof att han tänkte åka och kampa på Åsa.
Och de var alltså kompisar?
Och de var vänner.
Ja, okej.
De här tre var allihopa vänner. Och den personen jag ska berätta om nu, som heter Guy, Roger Karlsson. Guy och Jan-Olof var väldigt, väldigt nära vänner.
Okay.
De umgicks alltid.
Mm.
Och så Kjell-Åke var också deras vän.
Mm.
Fast kanske då, han är ju ganska så mycket yngre.
Ja. Men han ser rätt så mycket äldre ut, eller hur?
Jag vet, han gör det.
Ja.
Det står också i liksom alla gamla tidningsklipp eller ja, all information man kan hitta.
Ni kan
står det att han ja, ser äldre ut.
Ni
eller
kan
han
kolla på Insta.
Ja, precis. Jag kommer lägga upp bilder
ja,
på dem.
Ja, han ser mycket äldre ut än det.
Ja. Det kommer finnas bilder på dem. Det kommer finnas bilder på bilen och lite annat intressant. Så gå in där sen och titta. Guy Roger Karlsson. Han var 22 år vid försvinnandet. Och han föddes den 25 mars 1943 i Mölndal. Vid försvinnandet så var jag skriven på Risåsgatan 9C i Kommendantsängen. Och Guy levde kanske inte ett helt enkelt liv. Och han fick därför hjälp med att få den här lägenheten av någonting som kallas för skyddsvärnet. Det här huset som han bodde i på Risåsgatan det revs sedan 1967, så det står inte kvar längre. Mm. Skyddsvärnet, vad är det då? Jo, de har funnits sedan 1910. De bedriver verksamhet och projekt inom socialt arbete. För bland annat kommuner, arbetsförmedling, kriminalvård och privata företag. De vill förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor. De ska vara non-profit och partipolitiskt samt religiöst obundna. Så jag har varit inne och tittat lite på Google Maps för att se om jag kan hitta Risåsgatan 9C. För att se vad som finns där nu istället, för jag tyckte det var lite spännande.
Mm.
Och jag kunde faktiskt inte hitta någonting som något direkt bra så, utan där står ju något hus.
Mm.
Men på den ena alltså kartprogrammet så finns Risåsgatan 9, men på ett annat kartprogram så finns inte Risåsgatan 9, utan det finns de andra liksom typ 8, 12 och så vidare.
Okay.
Så jag vet inte riktigt exakt var det här huset har stått tidigare, men det verkar som att det är något annat byggt. I alla fall ett annat hus på platsen. Där.
Yep.
Men Guy, han växte upp på Hällskriftsgatan i Slättadamm på Hisingen. Och egentligen anledningen till att jag berättar alla de här adresserna och så, och det är för att jag tänker att om vi har lyssnare i Göteborg så kanske det kan vara lite spännande att veta. För att man kanske rör sig i de här områdena och de här platserna. Man kan få en helt annan bild av att men har varit på platsen.
Mm.
Man kan se det framför sig lite, så kan det vara spännande. Hade det varit i min stad så hade jag velat veta.
Mm.
Och som jag då nämnde tidigare så har ju Guy haft lite svårigheter i livet. Kanske jag kan uttrycka mig. Och bland annat om att hålla sig på rätt sida lagen. Den 9 juni 1965 så greps Guy av polis. Misstänkt för olovlig körning samt rattfylleri då han krockade med en bil. Så han hade ju inget kök.
Nej, jag skulle säga det. Han hade väl inte det.
Nej. Under juli månad 1965 åkte Guy och hans vänner på en mopedsemester till Värmland. Och så här i efterhand, när jag har läst lite grann, så känns det som att mopedsemester slash kanske lite grann stöldturné.
Mm-hmm.
Eftersom de gjorde flera inbrott.
Okay.
Under tiden som de var på den här så kallade semestern.
Mm.
Guy och en av hans vänner greps mitt under ett inbrott. Och den här vännen häktade sedan, men inte Guy. Så Guy återvände hem.
Mm.
Och det gjorde han någon av dagarna 16 eller 17 juli.
Mm.
Guy ska tidigt på morgonen ha befunnit sig vid Arbetsförmedlingen för tillfälliga jobb som låg på Värmlandsgatan. Det ska troligtvis ha varit den 29 juli. Men det finns källor som antyder på att det var den 28 juli. Och en man i 40-50 års åldern i en röd lastbil ska ha plockat upp Guy. Och jag tänker så här, Arbetsförmedlingen för tillfälliga jobb. Mm. Kan det vara så då att man kan köra dit och plocka upp liksom personer som behöver arbeta alltså på dag under dagen liksom. Sen imorgon går man tillbaka och så försöker man kanske få ett jobb igen.
Så kan det vara.
Så det ska vara ett antingen den 28 eller 29 juli, men det ska vara klockan 06:30 på morgonen, så väldigt tidigt.
Mm.
Och han försvann ju den 29 juli enligt de källorna som vi har, så i en artikel efter försvinnandet, alltså året efter försvinnandet, så uppger polis att Guy inte hade några anhöriga.
Mm.
Han anmäldes aldrig försvunnen eller saknad som de andra två gjorde.
Mm.
Däremot så finns det uppgifter på att han ska ha varit förlovad med en kvinna vid namn Yvonne som var född 1944. Det är lite så här osäkra uppgifter att han ska ha varit förlovad med en Yvonne. Sveriges Radio P4 har en dokumentär som heter Dalsjöfallet, eller Kvartetten som försvann. Och de har ju faktiskt pratat med Guys syster, Ramona.
Mm.
Så han har ju...
Ja, alltså.
Alltså han har ju haft anhöriga.
Mm.
Och hon uppger i den här dokumentären att Guy var en snäll och omtänksam person. Och att sista gången som Ramona såg Guy var när hon var ute och promenerade. Hon var på väg hem. Det var ganska så nära där de bodde. Och han kom i den här bilen, den här Volvon, och erbjöd henne skjuts. Han kom tillsammans med en annan vän. Det är oklart vem den här vännen är. Det är också oklart vem som körde Volvon.
Mm-hmm.
Men han erbjöd henne skjuts hem. Men det var väldigt fint väder den dagen. Så hon avböjde skjutsen och promenerade hem. Och sen dess har hon aldrig sett eller hört någonting från sin bror. Och det här ska ha varit en eller två dagar kanske innan den 29 juli. Det är lite oklart där. Mm. Det kan också vara fler dagar. För hon verkar ganska osäker.
Mm.
Och Guy då var troligtvis klädd i en svart skinnjacka och blå jeans vid försvinnandet. Han kan också ha haft en trenchcoat på sig. Men det framkommer inte här vilken färg. Roger Dalsjö, lillebror till Jan-Olof Dalsjö. Jan-Olof är ju en av dem som försvann. Han är den sista personen som uppges ska ha sett de här tre männen. Ja, Kjell-Åke var ju en pojke.
Mm.
De två männen och pojken för 57 år sedan. Roger lever tyvärr inte längre.
Mm.
Men det han ska ha sagt då, det är att han har sett de här tre sätta sig i den här midnattsblå Volvon och kört ifrån platsen vid det här kaféet Morden som då låg på, det ligger inte kvar, jag har kollat det, som då låg på Landsvägsgatan 24 i hörnet till Frigångsgatan.
Och detta var den 29?
Detta var den 29 juli runt 15-tiden. Efter det så finns det inga uppgifter på att man har sett någon av de tre.
Mm.
Att man har hört någonting av någon av de tre.
Mm.
Eller att man har sett den här Volvon.
Alla bara puts väck.
Det är som att de hoppade in i den, började köra och försvann i tomma intet. Det är klart att det har kommit lite små uppgifter från olika håll som inte är riktigt konstaterade uppgifter. Mm. Inte tydliga, som det alltid gör när människor försvinner. Men det sista konstaterar, alltså där vi vet, det är att Roger så sin bror och de här två försvinna i den här Volvon. Och de har varit försvunna i 57 år. Den 29 juli i år. De här två männen och pojken var ju av arbetarklass. De hade för vana att komma och gå lite grann som de ville. De hade haft lite trubbel med myndigheter. Någon av dem har varit i sjöss också under någon period. Jag har ingen tydliga uppgifter om vem det ska ha varit, men med tanke på att man nämner att jag tror det var Jan-Olof som inte hade sitt sjökort med, så kan jag tänka mig att det kanske är han.
Mm.
Och i början när de försvann så var det inte så att folk gjorde en jättestor grej av det.
Mm.
För att de hade ju sagt att de skulle åka och campa.
Ja.
Två av dem i alla fall. Och de kom och gick lite grann, så det var ju inget konstigt egentligen. Så det tog faktiskt flera månader innan man faktiskt började oroa sig. Och innan man började ta försvinnandet på lite mer allvar.
Mm.
Men man kanske har haft en känsla på den tiden att myndigheterna inte har prioriterat det här försvinnandet helt och hållet, eftersom de var då av arbetarklass. Och vi ska komma in på ytterligare ett försvinnande från samma period. Den här personen tillhörde ju en helt annan klass.
Mm.
Alltså, jag vill inte säga bättre för det känns fel att säga, men högre klass.
Så. Ja, vi kommer till det.
Så. Ja. Och där man från myndigheters sida har kanske hanterat det lite annorlunda. Nu har jag berättat om de här tre. Och det finns ju såklart flera olika teorier om vad som kan ha hänt dem. Man har pratat om det här i ganska så många år. Det dyker upp lite då och då genom tiderna. En teori, det är att de ska ha försvunnit helt frivilligt. Att de valde att försvinna för att det var någonting i deras liv som gjorde att de ville försvinna, eller att de var tvungna att försvinna. Det kan ha varit att de har varit inblandade i någonting med fel personer. Men det kan också ha varit att de kände att deras liv var överväldigande och att kraven var stora. Till exempel Kjell-Åke som fick barn som 16-åring. Kanske kände att det var en svår uppgift att ta på sig vid den åldern och valde att försvinna frivilligt. Sen är det ju såklart intressant att alla tre väljer att försvinna frivilligt samtidigt.
Mm.
Men det är i alla fall en teori. En annan teori, det är att de på något vis ska ha varit inblandade i det så kallade grodmansrånet.
Mm.
Som skedde samma dag som deras försvinnande. Och det är ju jätteintressant. Och det är många som tycker att det är intressant att spekulera kring Grodmansrånet och Dalsjöfallet. Och då undrar ju ni allihopa, vad är detta?
Mm.
Och det ska Jenny berätta för er nu.
Japp. Som sagt hände ju detta samma dag, så 29 juli 1965 i Göteborg. Och då var det vid tvåtiden. Vissa källor säger att det var 14.11, andra säger 14.13, men ja, vi kan väl säga runt tvåtiden. Så efter då en välplanerad kupp mot Skandinaviska banken, som idag är SEB, utrustade med peruk, lösbröst och dykardräkter, så räknade rånarna inte med att möta en brottare och en före detta FN-soldat inne på bankkontoret.
Wow, är han singel eller på säga? Men jag kom på nu att det var 57 år
sedan. Säkert 100 nu. Och de anställda tror att det handlar om ett studentgippo när två personer kommer in på banken och den ena har på sig en peruk, lösbröst och en sjalett. Sån runt håret, du vet, som man knyter under hakan, en sjal liksom.
Sånt som gamla gummor egentligen.
Ja, precis. Och en krusblus.
Oh,
med så här lite volang och krusgrejer här på bröstet. Och det syns tydligt att det är en man. Så det ser ju roligt ut för dem. Men då flyger den här kvinnan, inom situationstecken, över disken för att då få åt sig pengar. Men kassören börjar då brottas med honom och trycker på larmknappen. Och medan detta händer så är hans kumpan då, som är manligt klädd. Han är inte utklädd.
Mm.
Han står vid ingången för att hålla vakt. Och då kommer en av kunderna och ger sig på honom. Varpå han då i panik avlossar flera skott. Och skjuter den här kunden i låret för att få bort honom från sig själv. Men skottet går igenom hans lår. Och träffar honom själv i hälen. Så att han skjuter. Han skjuter kunden och sig själv. Med samma skott. Och rånarna avbryter då i det här kaoset. Och flyr från banken ner till Säveån. Och detta var en del av planen, att de skulle fly ner till ån efter rånet. Pengarna stoppar då kvinnan, som är en man, i en plastpåse. Och de båda hoppar ner i ån, varpå då en banktjänsteman som följt efter dem kastar stenar på dem när de är i vattnet.
Alltså saker var annorlunda för.
Ja,
alltså,
det låter helt sjukt. Och medan de simmar över till andra sidan ån så tar han som var utklädd till kvinnan, han heter då Nadji i efternamn. Jag kommer gå på deras efternamn. Nadji tar av sig sina kläder medan han då är i vattnet. Och under den här outfiten då så har han en grodmansdräkt. Och det är en dykardräkt. Det kan kallas grodmansdräkt, men nu kallas det oftast dykardräkt.
Jag förstår, han måste varit jättesvettig när han var inne på banken stressad.
Ja, hoppar över och slåss. Ja. Och planen var ju välplanerad. Så att de har ju förberett då de här olika stegen. Förutom att skjuta sig själv. Så när de kommer upp ur ån så har de simfötter och syrgastuber väntande i ett buskage. Planen är att de ska simma och dyka till nästa stopp vid Göta älv, där de skulle vidare med båt med hjälp av en lina som de har lagt under ytan för att guida dem rätt. Så de har förberett det väldigt bra om man nu följer planen. Vattnet är väldigt grumligt, så det är knappt att se någonting under ytan. Och den andra rånaren då, som stod vakt vid dörren och råkade skjuta sig själv, han heter Neiba i efternamn. Han hoppar i och börjar simma då enligt plan, medan Nadji, som utan då Neibas vetskap, hade börjat springa längs landsvägen vid vattnet istället. För att han tyckte inte om att dyka. Så han följer inte planen.
Han tyckte inte om att dyka. Visste han inte om det här?
Jo, såklart han visste. Men jag vet fasiken vad som hände där.
Han då i sin grodmans?
Jag tror det. Ja, han hade ju den på sig.
Det här är helt fantastiskt.
Ja, jag vet. sätt.
Speciellt banktjänstemannen som kastade stenar.
Ja, jag men, alltså vilken... Han bara springer efter stenar. Alltså, ändå alltså, det är modigt.
Jag vill ju bara kasta stenar faktiskt på allt och alla hela tiden. Ja. Jag gör ju inte det.
Nej. Men de hade kunnat kasta stenar på. Ja, han sprang efter. Det var skitcoolt. Modigt. Nu ska vi se här. Precis. Och Nadji som springer längs landsvägen i grodmansdräkt möter då den tredje kumpanen Pinter som väntar i båten. Och han kommer ju dit snabbare för Neiba drar ju i den här tråden under vattnet. Så att de drar utan honom i båten. Och varför drog de då utan Neiba kan man fråga sig. Jättekonstigt.
Som är den enda som följde planen.
Han följde planen och det var en bra plan. Hade de bara följt den så hade det inte slutat som det kommer sluta. Nadji hoppar av på Hisingen, byter om och han hade då förberett och gömt kläder då, som sagt väldigt välplanerat. Sen gömmer han då påsen med pengarna och så drar han hem. Pinter som då körde båten kör vidare och lämnar av den på en plats och sen så får han skjuts av en annan person hem. Så planen var bra om den hade följts. Och planen var att de egentligen då skulle väntat under vatten i en kulvert tills det blev mörkt ute. Och de hade till och med hoppats på att det skulle regna, för det var en regnig och kall sommar. Det var inte så varmt. Och hade det då regnat så hade inte bubblorna från deras syrgastuber syns på ytan. Och då hade de ännu lättare kommit undan om de hade dykt och följt planen. Så Neiba väntar ensam i vattnet och har vid 3:45 tiden drabbats av frossa, för det är kallt i vattnet. Och två konstaplar då som är ute och spanar då efter rånarna, de ser honom ligga där i vattnet. Och eftersom då fallet är ju väldigt gammalt och vi har varit inne på massa olika källor och det står liksom vissa detaljer skiljer sig åt lite grann. Så att ni kan tänka liksom den här viskarleken, att det har genom året förändrats lite grann på vägen. Så vissa källor uppger att Neiba vårdar skjuter sig själv i benet en gång till under gripandet. Och andra säger att han inte gjorde det. Så han måste ju då till sjukhuset, för han har ju en kula i hälen som gick igenom kunden och in i hans eget ben. Och efter han har varit där för att ta bort kulan så fick han veta att bytet för rånet blev inte ens 20 000 kronor. Och han blev helt chockad, för han trodde att han skulle få minst mellan då 0,5 till 1 miljon kronor. Och hur kan man liksom, jag vet inte, alltså du roffar, jag har aldrig rånat någonting så jag vet ju inte. Men du roffar åt dig lite pengar liksom. Jag tror du märker skillnaden på 20 000 eller 0,5 eller 1 miljon kronor sedelmässigt.
Jag tänker mig nästan det någonstans.
Ja. Så att han var ju helt förstörd. Så han har skjutit sig själv. De andra har ju stuckit, för Nadji hade bytet som han har gömt. Och han låg ju med frossa med skott i hälen liksom. Alltså fail deluxe. Så det känns lite så komiskt själva detta rånet och hur det blev. Och som sagt så tog vi upp detta för att det inträffade samma dag som Dalsjökillarna. Och det spekulerades att Dalsjökillarna kan ha varit inblandade i rånet. Antingen i planeringen och hållit sig undan på grund av det. Eller tvingats att hålla sig undan. Och ska jag tillägga då att Nadji och Pinter grips också. Båda två den 1/8, så några dagar efter. Och tillsammans med Neiba så häktas de då alla tre den 5 augusti. Och efter detta så döms Neiba, han som blev lämnad i vattnet själv, till 6 års fängelse. Pinter fick 3,5 års fängelse. Han lämnade landet efter villkorlig frigivning. Och det vet man inte riktigt vad som har hänt med honom efter det. Jag ska säga också att Neiba, som dömdes till 6 års fängelse, han bytte namn och flyttade till annan ort i Sverige. Och sen så blev han vanlig medborgare. Då. Skaffade sig ett ordentligt jobb och fick ett bra, vanligt svenssonliv. Nadji, då som var utklädd till kvinnan, Han bedömdes först på mentalsjukhus och han ansågs vara så sjuk att han behövde psykvård istället för fängelse.
Ja, men precis. Så det här var alltså grodmansrånet. Men vi ska ju säga det att det är ju högst otroligt att Kjell-Åke, Jan-Olof och Guy hade någonting med det här rånet att göra.
De var ju också lite kriminella.
De var ju det.
Ja, och de tre som var inblandade i grodmansrånet, de var ju yrkeskriminella.
Yeah.
De hade varit inblandade i fler rån innan detta, och det här hade de planerat tillsammans väldigt länge. Det känns som att de andra tre inte var riktigt på den planerande nivån. Nej. Utan jag tror att det har blivit ett fenomen att det var just samma dag som det hände.
Ja, precis. Och man kan ju se det också som att det finns liksom inget samband mellan de här personerna överhuvudtaget.
Nej.
Där finns ingenting som knyter dem till varandra.
Nej.
De här rånarna, de var väl både äldre och
exilungrare.
Ursprung.
Ja, de var ungrare allihop.
Ja. Och de här var ju yngre, svenska killar, uppväxta liksom i Göteborg och höll på med olovlig körning och rattfylleri och lite inbrott.
Ja.
De var ju inte kanske, höll inte alls på med samma typ av kriminalitet.
Ja, de andra hade ju rånat ställen innan, runt om i Europa dessutom.
Och de använde vapen.
Ja,
det är också en ganska stor grej ju.
Ja, för att ta det steget.
Ja, de här killarna som jag pratar om, de har ju aldrig enligt källor använt sig av någon form av vapen.
Nej.
På det viset. Så att det känns högst otroligt. Och det är egentligen, polisen har helt och hållet avfärdat den teorin.
Mm.
Att de ska ha haft någonting med grodmansrånet att göra.
Mm. Fun fact. Det finns någonstans i Stockholm, jag kunde inte hitta var, men på någon utställning där de ställer ut kläderna som de hade på sig ovanpå grodmansdräkterna, och ena grodmansdräkten har varit på något museum i Stockholm.
Är det sant? Ja, ja, men vi, har vi inte lite bilder också?
Jo, men jag lägger upp det. Mm.
Jättespännande, det måste ni titta på.
Mm. Men det hände någonting annat också samma dag.
Precis, det hände någonting annat också. Så att, nu har vi gått igenom två teorier.
Mm.
Tredje teorin är ju att de ska ha mött på ytterligare en person.
Mm.
Samma dag då, 29 juli. Och du har lite information om den här personen.
Ja. Samma dag då så befinner sig Hybner Lundqvist. Han kallas Hymme eller Hybbe. Och vi kommer kalla honom Hymme. Han var 18 år gammal och hemmahörande i Stockholm. Han befann sig i Torekov i Skåne på semester med sin familj. Och hans familj var en konstnärsfamilj. Och han själv gick på en bra skola i Stockholm. Han hade en tvillingbror. De befann sig där då. Helt plötsligt så beslutar han sig för att lyfta därifrån. Och vissa källor säger att det var på grund av att återvända till en konstskola. Och andra säger att han har lämnat föräldrarna och tvillingbron då för att han känt sig kontrollerad av dem. Han var en känslig ung man, beskrivs han som. Han led av psykisk ohälsa och medicinerades därefter. Hur som helst så är det känt att han kom fram till Göteborg för att han skickade ett vykort till sina föräldrar som postades från Göteborgs centralstation. Och på vykortet skrev han: allt är bra, var inte oroliga. Och därefter har hans familj inte hört av honom alls. Och det spekuleras i att Hymme har lyftat med Dalsjökillarna. Men är det då mest för att de försvann på samma dag? 3 år senare befinner sig en sjöman vid namn Nils Harbeck på en båt i Singapores hamn. När en ung man kommer ombord och vill åka med över till Manila. Han kunde tyvärr inte det, men han stannade på båten i hamnen och enligt Nils så pratade han med besättningen i då ett par eller 3 timmar. Och när Nils då sen kommer hem året därpå så läser han en tidningsartikel då som har en bild på Hymme. Där hans föräldrar söker efter honom och Nils kontaktar dem och berättar om mötet i Singapore. Sen framkommer också att några år tidigare, 1966, så finns det uppgifter om att en kvinnlig anställd på ett svenskt fartyg i Adelaide, Australien. Och där ska hon också ha växlat några ord med Hymme. Så där är uppgifter om att han i alla fall var vid liv några år efter försvinnandet Men sen har man inte hört någonting heller.
Men ingenting. Sen var det inte, ingen som har sett honom och ingen Nej. Som har hört honom igen.
Där verkar väl insatsen också kanske ha varit lite mer, som du sa innan, den här klassskillnaden.
Precis, och hans mamma, Himmes mamma, ska ju ha varit ganska så på myndigheterna. Hon har väl haft lite kontakter och sådär som gjorde att det här lyftes upp ju mer än vad det kanske gjorde med Dalsjöfallet och de tre som försvann där.
Men sen får man tänka också att 65 så var det ju inte så att man kunde hitta hans iPhone. Det var, alltså, Nej. Och folk var ju, killarna var ju, och männen var ju väl också oftare sjömän. Och där är man ju ute 3-12 månader, flera år på havet liksom, runt om i världen, och skickar du ett vykort, när kommer det fram liksom? Så allting tar ju sån himla tid.
Precis. Och polisen på den tiden hade ju inte kanske den här strukturerade metoden för att söka efter försvunna personer.
Nej.
Sen är det ju så att vuxna människor som inte kanske lider av någon psykisk ohälsa, sjukdom och så vidare, de får ju försvinna om de vill.
Ja.
Det är ju inte så att man kanske startar ett enormt sökande
Nej.
Efter en 21-22-åring som brukar åka iväg.
Nej.
Och där det inte finns någon annan liksom, bakgrund till varför man bör söka mer intensivt.
Mm. Om ni inte har lagt märke till det innan, så Alexandra är ju känd.
Oj.
Jag skojar. Nej, det lät fel, men det var lite roligt för att se hennes min när jag sa det. I alla fall. Man kan knappt ha missat alla tv-program som hon har varit med i. Så om ni har missat att hon är polis, så har ni fått den informationen nu. Så att jag tänker fråga dig, hur går det till idag när någon försvinner? Vilka rutiner?
Men lite enkelt kan man väl säga att idag har ju polisen en utarbetad metod som kallas för EFP. Mm. Efterforskning av försvunna personer. Och den bygger ju på forskning och statistik ju. Och det är faktiskt en jättebra metod. Det som händer egentligen när en person försvinner, det är ju att någon saknar den här personen och kontaktar polisen. Man kan ju kontakta polisen antingen via 114 14 eller 112 om till exempel det är ett litet barn.
Mm.
Då är det ett akut försvinnande, då ringer man 112. Eller om det är någon som är svårt skadad, sjuk och så vidare. Annars ringer man 114 14. Och då anmäler man en person försvunnen. Och då skapas det automatiskt en efterlysning. Och sen skickar man en patrull. Och detta är ju vakthavande befäl över Region Syd. Det är alltså en chef, en hög chef.
Som vi pratar om nu, där vi befinner oss i Region Syd.
Ja, det fungerar liknande i alla regioner. Mm. Det gör det ju. Vi har vakthavande befäl i alla regioner. Ja. Men nu pratar vi om Region Syd.
Ja.
Och den här personen tar då ett beslut om att skicka dit en patrull. För det vi kallar för då att man ska göra ett närsök och att man ska göra informationsinhämtning. Närsöket är att vi söker av bostaden själva. Det har man kommit fram till, att polisen ska alltid själva söka av bostad och närliggande hus eller då vind, tvättstuga, källare, allting som den här försvunna personen faktiskt skulle kunna ta sig till.
Räknas det dörrknackning då i de här? Tänk så han gått in till en granne.
Inte i det här läget.
Nej.
I det här läget så är det närsöket.
Mm.
Och att man tar fram information. Att man pratar med den som har anmält personen försvunnen. Och då har vi speciella frågeformulär. Där vi ställer en viss typ av frågor för att få ut den informationen vi vill ha.
Mm.
Sen vänder vi detta tillbaka till vakthavande befäl.
Mm.
Ta ett nytt beslut. Antingen då kring att inleda en insats.
Mm.
För att söka efter personen. Eller inte göra det. Till exempel då. En ung man, 22 år, utan sjukdomar, har sagt att han ska vara borta lite och så vidare. Mm. Där kanske man inte...
Han brukar komma och gå liksom.
Ja, yeah. Man kanske inte startar en insats, men man efterlyser honom.
Mm.
Och man skickar ut informationen till patruller.
Mm.
Men ett 6-årigt barn som har varit borta i 2 timmar kanske. Där inleder man ju omedelbart en insats ju. Och då är det ju alla som liksom går igång där. Det är ju vanliga patruller, det är hundförare, det är kanske MC-helikopter, det kan vara räddningstjänsten, det kan vara till slut då att personer som missing people kommer in, det kan vara militär hemvärn. Det beror ju lite på området, om det är stadsmiljö eller om du är ute i skogen någonstans. Mm. Men den här metoden, jag är själv utbildad i den, är väldigt bra och väldigt grundlig.
Mm.
Och ibland så kan det kännas som att varför ställer ni massa frågor ut och leta och så här. Och det kan man ju förstå när en anhörig är försvunnen. Men det finns en anledning till alla de stegen vi tar. Jag tänkte bara gå tillbaka lite snabbt till Dalsjöfallet och killarna här.
Ja.
Vi har gått igenom lite teorier. Det finns ju fler. Men det här är de vanligaste teorierna som man har pratat om. Och just det här med Hymme, där finns ingen, liksom Hymme var 18 år, så han var ju i rätt ålder. Han var inte från området, de kände enligt källor, eller det som finns, så kände de inte varandra. Hade liksom inte gemensamma vänner, eller umgicks i samma kretsar, eller någonting. Så att det är klart att de har varit i samma stad, om han har lyftat, det finns ju en chans.
Men det är astronomiskt.
Men det finns en chans.
Det finns en chans.
Men det är heller ingenting som man kanske har gått på så mycket.
Nej.
Och sen så finns det då att man har sett Hymme då. Ja. Vid Singapore. Vi ska gå till den troligaste teorin.
Mm.
När det kommer till det här. Så den mest troliga teorin.
Mm.
Anser jag och du. Är att de har rökat ut från en olycka.
Ja.
De har då antagligen. Kört mot Åsa.
Mm. Som är en ort.
Som är en ort. Via västkusten då. Mm. I närheten av havet. Och precis som du nämnde tidigare i grodmansrånet att de trodde att det kanske skulle regna.
Mm.
Så var ju vädret lite sämre den här dagen. Det är lite olika uppgifter, men det mesta tyder på att det har varit grått, mulet till regn i alla fall. Så den här vägen då mot Åsa, det ska då vara i närheten av havet. Det ska finnas stup och det ska finnas platser där en bil hade kunnat försvinna.
Köra av vägen och...
Precis. Gave Persson har ju faktiskt pratat om det här fallet för några år sedan i Veckans brott. Och han anser ju att det troligtvis handlar om en olycka.
Mm.
Och att vi någon dag i framtiden kommer att dra upp det här bilvraket från havet i västkusten någonstans. Mm. Polisen ska ha under tiden för försvinnandet eller några månader senare har finkammat badplatserna kring Åsa och även gjort spaningar i Göteborg, Stockholm och Norrland helt utan resultat. Men sen finns det ju lite fler uppgifter. Jag tänkte ta upp en sista sak som jag tyckte var lite intressant. Och det är ju frågan om de verkligen har försvunnit samma dag alla tre. Ramona, som är syster till Guy, hon åkte till Guys lägenhet. Han var den enda som hade en egen lägenhet och bodde själv. Hon åkte till hans lägenhet och knackade på efter att han hade försvunnit. En okänd person ska ha öppnat dörren. I efterhand så har Ramona sagt att den personen var Kjell-Åke. Om det ska ha varit Kjell-Åke, då innebär ju det att de inte har försvunnit samtidigt.
Mm.
Så finns det även lite obekräftade uppgifter kring att Jan Olof ska ha setts i Amsterdam. Men inte alls vem som har sett honom eller när eller så här. Så det är väldigt obekräftade uppgifter. Men du hade också någonting där med Ramona och den här, att hon hade knackat på.
Ja, jag läste också det, att hon knackade på hans lägenhet, så öppnade då den här okända mannen dörren. Han hade på sig en av broderns tröjor och hon visste inte vem han var liksom. Och då läste jag vidare lite om det, men då fick jag veta då att i efterhand så har hon tänkt att det kanske inte var efter försvinnandet. Hon minns bara att det var sommar. Det var ljust ute och solen sken.
Sen så, med tanke på att det här fallet ändå har varit ett stort mysterium och vissa, ganska många har engagerat sig genom åren.
Mm.
Så är det någon där ute som har information som vi inte har eller som vi inte har delgett här, så får ni jättegärna skriva på våra sociala medier. Gå in på Tyst vittnedepodd på Facebook. Tyst vittnedepodd på Instagram. Gilla även gärna På Spotify.
Eller Apple Podcast.
Eller där ni lyssnar på era poddar.
Exakt.
Lämna gärna en kommentar också, för det hjälper oss väldigt mycket att nå ut till andra.
Mm, och så kan vi få veta vad vi kan bli bättre på.
Vi vill också lyfta ytterligare en sak, och det är Missing Peoples hemsida.
Mm.
Gå in där för att få information om personer som är försvunna. Och se om det finns något i era områden eller i ert område där ni bor.
Mm.
Ni kan ju såklart bli aktiva på Missing People om ni vill det. Det är bara att gå in på hemsidan och läsa hur ni ska gå tillväga.
Även i Facebookgruppen läggs det då upp bilder om aktuella sök. Vi vill gärna ta upp alla
vi vill
saknade alla. Människor. Och nå ut till folk som kanske har sett någonting som de inte vet. Är precis. Viktigt, men vi tar
de översta.
Vi tar de översta.
Ja. Och Rolf försvann i Uppsala den 1 juni 2022. Han är 62 år gammal. Han har skägg och långt hår och är cirka 175 cm lång och mager. Det är oklart vad han hade för klädsel när han försvann.
Bild finns på Facebook i deras grupp.
Belay, B-E-L-A-I. Belay, 73-årige Belay, försvann den 3 juni 2022. Han sågs senast i Älvsjö. 55-åriga Gisela försvann den 2 juni 2022 och hon sågs senast i Danderyd. In på Missing People, titta på hennes bild, Danderyd, Stockholm. Där finns också information. Och jag kommer ta en sista, och det är Rebecca i Hörby. Faktiskt.
Mm.
39-åriga Rebecca försvann den 26 maj 2022. Och hon rör sig troligtvis i områden kring Kalmar, Öland, Kronoberg, Blekinge, Småland och Halland.
Mm.
Och hon färdas troligtvis i en vit BMW. Ludvig Olof Olof 144 är registreringsnumret. Vi vet ju inte vad som har hänt med de här personerna. Det är 4 personer som fortfarande idag är försvunna. Ju.
Ja.
Och det är många av deras familjemedlemmar som inte längre lever.
Mm.
Och det är otroligt sorgligt och tragiskt. Och därför så kommer vi att... Och det är därför vi höjer och pratar om de personerna från Missing People som är försvunna just nu. Som vi liksom kan hjälpas åt att leta. Som sagt, in på våra sociala medier.
Mm.
Tyst vittnade podd. Vi blir superglada.
Ja. Vi har en speciell lyssnare som har tipsat oss om ett fall. Och det kommer vi ta upp. Och du vet vem du är. Och du kommer få lite cred när avsnittet kommer. Så vi älskar när ni skriver och tipsar om fall som ni vill att vi ska ta upp. För det kommer vi göra.
Toppen. Då tackar vi för oss.
Thank you. Ta hand om er.
Stay safe.
Toodles. What the hell?
Alltså min mage bara så här. I want to be in this pod as well. Yeah, yeah. Jesus Christ.
An earthquake.
I don't know what's going on. Why is this happening to me? Mölnedal.
Ja, det är svårt.
Mölnedal.
Mölnedal.
Mölnedal. Jag ber om ursäkt. Jag kan vara skånska. Men jag försöker. Men Mölnedal.